Djungelpyramidens hemlighet. Utanför tilltog monsunregnen i styrka. Omaly svepte filten tätare om sin halvdöda hund Timotej. Den gamla byrackan hade en släng av träskfeber, som vanligt. Knappast något han skulle hämta sig ifrån i brådrasket. Omaly suckade. Plötsligt återvände Mbompo med andan i halsen. Han föll ned på bungalovgolvet med ett spjut krampaktigt fasthållet i sin högra hand. Krampaktigt skakande, herr Omaly. Det. Mbompo kippade efter andan och fick ett nytt krampanfall, denna gång så svårt att han bröt båda benen. I samma stund började Timotej skälla, som besatt. I ett desperat försök att få tyst på honom utbrast Omaly. Tyst. Men hunden började yla. Någon kunde höras utanför genom monsunvinden, någon som verkade trumma på något som föreföll vara trummor. Omaly famlade instinktivt efter revolvern men fann istället mandolinen, med tillhörande något blå. Svärjande slängde han sin tvehågsenhet över bord och stöttade rakt ut i regnet, utan minsta tvekan. Han sprang rakt i armarna på inte mindre 17 hungriga kannibaler med 4 sinneslödvärgar i släpptåg punkt när gryningen kom nästa morgon och den ovarmhetiga tropiska solens sedvanligt förintade dimslöjorna befann sig i resterna av Omaly under en stor hög av nagda bänkotor och nedfläckade fjolårsexemplar av Merikes Alejandra. Runt högen låg några dessa kannibaler och petade tänderna. Mbompo rapade ljudligt och petade loss några av Timotejs morrhår ur gomseglet med en liten pinne. Den zeppelinare, som obemärkt spionerat på middagssenen genom träden ägdes av den brysjöupptäcktsresanden Sir Persson. Zeppelinaren hade tvingats landa och fylla på vätgas tidigare och svävade nu halvmetern ovan djungelns krontak. Fortfarande inget nytt, rapporterade André Meyersbejare Prytz och tvinnade sina knävelborrar. Det satans barbarerna. Utbrast medspelad för föranden borne hycklaren Sir Persson. Ivrigt smekte han sin bösa, faktiskt så ivrigt, att han råkade skjuta huvudet av Prytz. Blodet stänkte och ljudet fick zeppelinarens position att röjas. Mbompo for upp och pekade förvirrat in bland träden varifrån smällen kommit. Kannibalerna började kasta spjut åt samma håll, medan Sir Persson skrek åt sina tjänare att lyfta samt bemanna kullsprutan. Zeppelinaren krängde våldsamt, medan åbäcket skakade av kullsprutarekyler och långsamt sjönk mot marken. Dundristigt, men dock beundransvett, kastade sig Mbompo fram för att försöka klättra upp på den avfyrande kullsprutan. Men eftersom zeppelinaren fortfarande var högt uppe bland träden fick han efter en stunds hoppande inse att företaget var fruktlöst. 3 av dvärgarna sprang planlöst runt till en fjärde punkt Sir Persson sköt vilt omkring sig, även rakt neråt. Hade han vetat att man inte bör skjuta på en vätgasfylld zeppelinare med ett gevär, kanske han hade avhållit sig från att göra just detta. Explosionen skapade en estetiskt tilltalande nimbus av eld, som dödade alla närvarande, utom en av dvärgarna. Han hette Belvafa, och kröp nu sakta bort mot altaret invid kokgrytan. Han föll ihop. Natten kom. Vid 3-hugget vaknade han av monsunringen, som efter ett uppehåll runt 1:30 nu klämt i med förnyad styrka. Huttrande hasade han sig upp till altaret, och lutad mot det började han förnimma röster. Inifrån altaret. Belvafa var förvisso trög. Men även hans uttorkade hjärnsynapser kunde förstå att detta inte var normalt. Ja, rent av skumt. Altaret brukade vanligen vara tyst, för att inte säga alltid. Ingen visste vem som gjort det eller varför det stod där i djungeln, men kannibalerna brukade lägga mat och skatter på det som offer till någon, och nästa dag var det alltid borta. Belvafa ladde rat mot den slipade stenytan. Han kunde inte urskilja vad som sades därinne. Men det verkade inte vara på något vis förrän 2 konversanter. Ljudet var sjungande men monotont. Bäst som väl var fattigrikt lutade sig mot altarets kalla yta pressade hans knä mot reliefiguren, tydligen föreställande något slags skäggig man i tropikhjälm, och tryckte plötsligt in den i stenen. Med ett nysslande ljud vred sig altaret mot sols och blottade en öppning ner under jorden punkten vind drog genom zeppelinarvraket. En bunt svårt svedda papper flög upp, som en flock svartvita dubor, och spreds stilla över förödelsen. För analfabeten Belvasa innebar händelsen tillskott i dagspapperförrådet. Hade han kunnat tyda det finurliga krumelurel ser personen nedtecknat, skulle han kanske blivit varnad. Nu, emellertid, icke så. Nyfiket grundstirrade Belvasa ner i underjorden. Den märkliga melodiska konversationen pågick möjligen där nere, men underligt i en högre grad var nog den mumie, som verkade vara på väg mot honom, långsamt men obevekligt. Belvasa undrade om mumien var riktigt död. Han funderade långsamt över detta, medan mumien kopplade ett kraftfullt grepp kring hans högra vad. Allt medan han släpades ner i underjorden grubblade han över vad det kunde bero på, att någon som borde vara död bevisligen inte var det, eftersom han i detta nu höll på att röra på sig, och dessutom föreföll ganska stark. Bryskt släpade mumien dvärgen ner i mörkret. Först nu började han på allvar förstå vad som höll på att ske. Trodde han, jag har blivit bestulen. Nej, jag menar jag har blivit fotograferad. Av en Michelinube. Äntligen försökte Belvasa göra det enda rätta och begärde att bli släppt. Mumien svarade med att binda honom med ett mycket obekvämt rep. Ja men vad nu då, nällde han, men mumien lyfte honom och surrade in hela hans lekamen. Samtidigt hörde Belvasa hur altaret långsamt vreds tillbaka ovanför honom. Det totala mörkret sänkte sig punkt i ett pontumplan högt ovan djungeln hade det just blivit tedags. Och Lord Fnurfl släppte vant 7 sockerbitar ner i sin mycket mondäna tekopp. Plums, 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 plums. Han gäspade av med vad han önskade, att han aldrig satt sig i detta simpla, smaklösa fordon. Men nu hade han åtminstone nått fram till resans mål. De djupa, vidsträckta regnskogarna och deras förborgade hemligheter. Bara han nu hittade den där pyramiden innan klåparen ser person, Kablamo. Med en öronbedövande explosion avslutade hans tronkumpan Reginald, Sir Persson Zeppelinar pilot, sitt och övriga närvarandes liv långt där nedanför i en tjusig eldboll. Lord Fnurfl höjde ett välansat ögonbryn någon decimeter och fnös torrt. Föga elegant, men antagligen effektivt, konkluderade han och girade djärvt. Hans syltburksamling råkade därvid lag i obalanspunkt med Fnurfls flygplan i granatkastarens kikarsikte började komrada den relevant applicera tryck på avtryckaren. Han hyste inga samvetskval, Fnurfl var rättas av sällan skådat slag. Som rikskansler av 12:e graden med hovmarskalks rättigheter och godsoktordar ansåg sig av den allerhåret att uppkräva hämnd handgripligen. Monsunen piskade oavbrutet den leriga marken och släckte de eldar som den sedvanligt optimistiske Fritzson Kelpepper hade tänt i ett tafatt försök att grilla med havdkorv. Låt gå, tänkte denne och sneglade upp mot pyramiden. Hur skulle han kunna ta sig dit? Ville han ens? Hans mormor hade alltid sagt nej, oavsett vad saken gällde. Skulle han följa hennes exempel? Han funderade ett slag och insåg att hon nog inte skulle sett med blida ögon på hans hängivna letande efter professor Pröjenvöjen och dennes beryktade blonda bombnedslag till assistent. Egentligen var det mest assistenten han letade efter. Nåväl, i bästa fall assistentens välrenommerade behag utan tillhörande dreglande gammal professor, om det nu kunde gå för sig. Mellan Fritz och pyramiden låg dessvärre en östtysk enklav, komplett med kullsprutet orn. Nitisk tullpersonal och godtyckligt granatkastande varan en antorsdag. Fritz insåg att detta kunde gott utgöra föremål för invasion, men att han kanske borde skaffa sig militär utbildning dessförinnan. Lord Fnurfl förberedde uttråkat landningen med halva flygplanskroppen bortskjuten och resten övertänd. Och då gannaden eller fattades bara slikt. Muttrade och sörplade Fnurfl. Gäspande kraschlandade han alldeles in vid foten av en stor stenbyggnad. Pyramiden. Då så, tänkte Fnurfl och klev ur på 54 sekunder, gäspade i 127 och ponerade i 14 situationens beskaffenhet. Djungeln låg tyst och den mäktiga pyramiden genljöd av diskodunk. Det blinkade av stroboskopljus från dess avlägsna topp och ljudet fick pyramidfundamenten att skaka. Fnurfl rotade fram sin resegarderob ur innerfickan. Han fällde upp tältsängen, satte sig på den som affär att byta skor. Snabelskorna borde passa bra på pyramidpataj, resonerade Fnurfl. Lightkostymen var också ett intressant alternativ, speciellt som skådon, men även som samtalsämne. Han pratade om den ett slag med en av sina syltburkar, som var gjord i trä, utsirad i jugendstil och hette Horst, men fick slut på infallsvinklar och avslutade monologen. Konrad såg planet brinnande stötta till marken, men han ville vara säker på att Snurfpl verkligen hade gått en välförtjänt död till mötes, varför han firade av en ordentlig salva granater åt samma håll, varpå han plötsligt kände ett obetvingligt behov av att göra samma lunda igen. Granaterna var emellertid slut. Med ingenting bättre för sig gav han sig springad av mot nedslagsplatsen med trabanten under armen. Fritzson Kelpepper hade förklätt sig. I förstulen tysk uniform från Ica smög han mot gränsvakten. På 50 meters håll upptäckte uppenbarligen någon honom, eftersom det började slå upp små grusfontäner överallt runt honom. Panikslagen rullade han runt och spelade död. Skottlossningen upphörde. Han hörde hur ett hjulförsett fordon närmade sig med låg hastighet. Försiktigt tittade han upp lagom för att se två uniformerade östtyska mumier komma rullande i en mindre pansarvagn. Hade de sett honom? Ja, tydligen, eftersom de aggressivt nog började rikta pansarvagnens kanon mot hans obekväma liggplats. Sig själv tillskyllandes hade Fritz råkat iklädda sig en uniform som var på tok för det i sin tolkning av hinduismens ascetiska ideal, vilket innebar att den i princip inte, även om det var torrväder, var att betrakta som en fullt adekvat beklädnad när man sökte uppträda som tysk soldat. Mumierna identifierade honom allt så snabbt som illåtklädd idiot och hade inga som helst problem med att skilja honom från en välutklädd dylik. Tvivelsutan hade han ofog i åtanke och borde därför lämpligen förpassas till en fuktig grav, helst inlindad i mögliga gamla lakan, och ännu hellre död, som fan. Energiskt jodlande sprang de pansarvagnsburna mumierna fram mot Fritz, men då de råkade trassla in sina lindor i vagnens larvfötter och inte förmodellasera sig bar det sig inte bättre än att de föll huvudstupa över varandra 5 gånger om. Otroligt nog lossnade därvid deras tusenåriga tunghäfta, varför de ivrigt började recitera guldkorn ur domarboken och galaterbrevet. Fritz tog tillfället i akt att bemäktiga sig pansarvagnen och omsorgsfullt meja ner några irriterande vakttorn, varefter han backade över mumierna och stormade baklänges rakt igenom hela enklaven och halvvägs upp för pyramidens nordsida. Lord Fnurfpl hade ännu inte nått halvvägs upp för östsidan av pyramiden, vilket delvis berodde på ett osunt förhållande till tepauser. En hel säck med teflagor hade människan surat vid sin vänstra var, knappast särskilt lämpligt och ej heller estetiskt tilltalande, även om denna senare aspekt till viss del drunknade i det helhetsintryck som lordens övriga uppenbarelse ingav. Stundom sneglade han lätt frustrerat mot pyramidens jäckande topp. Vad valdes där uppe? Han hade sina teorier, men inga som han ens själv trodde på. En av dem gick ut på att en 19-tons kachelottrobot härskade oinskränkt över djungeln från sin parnas på pyramidens blomsterbeklädda krön, under mycken pompa och marschmusik. En annan teori var likadan, bortsett från musiken, som istället var slager. Ytterligare en teori innefattade stora delar av de första två, men tillförde en intressant komplikation i det att pyramidkrönets blomsterprakt bildade ett särskilt kombinationslås, vilket om det rekrypterades kunde leda den ovarsam äventyraren rakt in i något ovanligt och trevligt ställe. Lorden hade inte bestämt hur det i fantasin gick till när den tänkte äventyraren förolyckades, men antingen skulle roterande knivar snitta till en skitlöjlig frisyr och skoldordskrobianer sedan mota ihjäl den olycklige, eller så kunde brinnande tungt beväpnade bisonoxar vara det som skoningslöst jagade offret tills det snavade och stukade sig ömkligen mot ett slättpolerat golv och dog plågsamt långsamt. Detta dessutom till mängdens jubel och allmänna gamman. Hur som helst var lorden inte mer än halvvägs upp för den sluttande väggen, när det slog honom att toppen kanske var en hallucination. Kanske var allt han strävat efter istället begravet långt under pyramiden. Vindlande gångar fulla av döjnar och bandag och spindlar, kanske även hemliga, bortglömda prototyper av forna civilisationers rymdraketer och människoförbättrande avelsprogram. Vad var det som sa att det inte i själva verket fanns både och? Upprymd av denna impuls kom inte Lord Snurfblals till slutsatsen att det bästa han kunde göra just nu var att fortsätta uppåt punkt samtidigt. Cirka 600 meter nedanför lorden monterade Konrad upp en artilleripjäs. Nu jävlar skulle han minsann springa den förbannade lorden åt helvete och till yttermera vis och jämna den här fula pyramidfan med marken. Kross allt inom räckhåll och sen skulle han strösa allt i alla plågfaror han kom över. Omsorgsfullt laddade sin destruktiva makapär. På pyramidens sydsida åkte prinsen av hutan på en rak höger från Maharadjan av Konstantinopel, som händelsevis hade vägarna förbi. Detta behöver inte vidare utvecklas. Nordsidan däremot har ju ett givet intresse tänt hos den nyfikne. Där återfinner vi ingen mindre än den backande Fritz Onkelpepper, som nyss så rådigt undflytt de nitiska tyskarna i enklaven och mer eller mindre i triumf dessutom stulit sig ett fordon, tillika ett dylikt, som kunde klättra upp för brant sluttande pyramidväggar. Detta hade oss Fritz skapat, detta fascinerande koncept, åt oss att förundras över, rådbråka våra hjärnor kring och för alltid förbryllas av en lätt radulistisk och enligt många röntopsen skärmytsling med det passande, med god ton. Med vanligt folkvett och omsorg om det allmänna. Gästanes, sicken bjäse till Karl. Här skulle ett ordentligt nappatag tas med både det ena och det andra, det kunde var och en lätt förstå. Fritz sparkade i 45 graders lutning, drog åt handbromsen slarvigt och slog en dubbelvolt ut ur bilen, rullade handlöst hela 150 meter, men fick så slutligen den frirullande bilen över benen. Varvid han istället började undersöka förtidspensionärernas villkor hemma vid. Krypandes upp för pyramiden försökte han ringa försäkringskassan i Lübeck på mobilen. Till slut fick han tag i växeltelefonist vid namn Ute Wolfenbüttel, som han hade haft ihop det med en kort period. Hon hade haft svårt att hitta telefonen, förklarade hon, eftersom hon var i färd med att tapetsera om kontoret. Hon hade valt en sällskinstapet med orana tapirer i motljus. Denna skulle egentligen spikas upp, eller möjligen skruvas fast i decimeter tjocka masonit brädor innan den anbringades. Men som en följd av det nya modet med betongpjäxor hade damen istället valt att försöka sparka upp tapeten på väggen och tvinga den på den glatta stenytan. Detta försök hade dittills krönts med blandad framgång, meddelade hon, men om hon bara kunde hålla käften. Vilket i sanning verkade helt omöjligt, påpekade Fritz, så kunde man eventuellt tänka sig att hon tog fram ett underlag och en handlingsplan med detaljerade uppgifter för månatlig inkomst och schema för färdtjänst och andra tänkbara förmåner, som nybliven sjukpensionär. Fritz svarade, inte utan viss befogad indignation, för frågan, som han nyss så desperat rosslat ur sig, och fick till en, tyckte åtminstone han själv, patetisk ursäkt för ett svar, vilket dock till all lycka löd enligt följande. Om du skickar mig de här uppgifterna, Fritz, då ska jag svara. Dock var han inte helt på det klara med vilka uppgifter som behövdes. Därför försökte han lura ut informationen ur den förströdda tapetsösen, men hans strävningar bemöttes med skarp motel. Fritz insåg att endast ett mycket otrevligt bemötande kunde rendera honom de önskade upplysningarna, varför han ohejdat svor och domderade, skrek och vädinsor och kom med anstötliga påståenden helt ogrundat. Påföljden blev att Ute resolut slängde luren i väggen och brände sig på den överraskande varma varmkorv hon därpå lagade sig. Därmed lämnar vi henne. Fritz slog tankarna på förtidspension ur hojen och började istället fundera på vad den där dörren, som hans blod strömmade ner igenom kunde tänkas leda. Han kände sig en smula vimmelkantig och hade det inte varit för hans förtrogenhet med sin medeltida seder och bruk i häsen, hade han måhända inlett en omfattande undersökning av dörrens hemligheter. Som sakernas läge nu var förblödde han istället under högljutt sjungande av gamla lågtyska bröllopsmarscher han bara kom ihåg första halvan av tredje versen på. Undvän sie sindver heiratet musen sie registreren und die hempfällen subskriberen nicht später betrugen nicht kontras fresendan. Och sen kom han inte längre. Lord Snurfbl visade inte vem som helst sina tatueringar. Det var ett förtroende som var förunnat enbart honom själv. Horst och en vänt pirat från Ronneby, som heter Stanislavs Dasaljem inte brunt och Sarius van der har satt med in här. Därför var det desto mer överraskande att Jonsson på taket nu stod och beundrade den bry som prydde lordens håriga ryggslut. Tjusig, men kanske aningen burlesk, menade han. Lorden snodde runt och blev med den svarsade närvarande Jonsson, som med en charmig ögonblinkning hälsade lordens förvånade höjning av revolvern till ansiktshöjd. I samma stund avfyrade Konrad från pyramidens bassen rejäl salva, varvid pyramidens topp försvann i en tjusig explosion. Ur pyramidens inrelas gjordes ett stort åbäcke som långsamt steg mot skyn. Konrad hade solen i öronen och hörde ingenting, men skrek ändå likt en akterseglad fåne för att inte verka som en akterseglad fåne. Oborstad fåne dessutom. Pyramiden skakade och skiftade färg 36 gånger innan den slutligen förliser fullständigt och pulveriserades med ett fräsande ljud inte olikt det vid misslyckad stekning av pannkakor. Ovanför den samma steg samtidigt en kolossal tingest till väders. Konrad stirrade på det oerhört svåra korsor som bars fram av trän ur pyramiden uppkrällade mumier och insåg att han lämnat synonymlexikonet på hotellets nattruksbord borta i det nu nästan löjligt avlägsna Düsseldorf, och sedan blev han helt uppbrakt då han insåg att mumierna balsamerade honom levande. Vilt fäktande med armar och mössor byttes hans mjälte ut mot en dåligt pumpad badboll. Magsäckens plats togs av en vädspis av äldre modell, buxpottkötteln fick vara kvar och gallblåsan likaså. Däremot togs båda skenbenen för strålben och behandlades därefter. Kliniskt sett måste Konrad fortsättningsvis dels klara sig utan mattsmältningsapparat, men tveklöst också betraktas som samtidens första patient med frakturer vars invecklade mönster beskrev en perfekt mandelbrottmängd och en parabel. Tyvärr kunde Konrad själv inte glädjas åt detta unika faktum. Med hjärnan substituerad mot en liten cykelfabrik i Varberg gavs inget utrymme för något annat än justering av sadelhöjder på dammcyklar av äldre modell, muttermodeller och sånt fick inte plats. Här kan vi passa på att eliminera honom ur historien. Vilka är då kvar? Knappast någon av vidare relevans. Adjö.